Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 75 utav svenska FPL-podden. Vi är precis i sluttampen utav den utdragna Game Week 26 och blickar framåt nu inför Game Week 27. Vi spelar in tisdagen den 18 februari och således så är det bara Manchester City West Ham som kvarstår som är omplacerad och ska spelas på torsdag. Men den här podden kommer fokusera som sagt framåt mot Game Week 27 och vi kommer köra en laggenomgång som är något kortare. Vi har ju redan ett avsnitt från förra veckan där vi avhandlar tre matcher. Så det är sex matcher vi kommer gå igenom här och vi kommer även kika in lite snabbt i poddlaget, uppdatera våra rekommendationer och svara på era lyssnarfrågor. Vi tackar Unisportstore.se, Dynamo Sports och Glenn Sports Bar för de fina priserna i poddligan. Och jag ska säga det, om ni inte har lyssnat på vårt förra avsnitt, alltså avsnitt 74, så rekommenderar jag att ni gör det. Där gör vi en djupdykning i statistiken här under 2020. Och det kommer även lite korta bullet points från de tre matcher som hade spelats då. Men jag tycker vi dyker in i de matcherna vi ska gå igenom nu och jag tänkte börja med ligasuveräna Liverpool som tog emot Jumbo Norwich, eller tvärtom, det är Norwich som spelar hemma. Men ja, det blev en 1-0 vinst till Liverpool till slut, men det blev en betydligt jämnare historia och inte alls den överkörning som många hade väntat sig. Sadio Mané var tillbaka från skada och var matchens enda målskytt, men det gjorde han efter ett inhopp då han startade på bänken. Och just Mané kan visa sig vara lite av en differential här i vissa kompisligor då många har gjort sig av med honom på grund av tidigare skada. Utöver Manés inledande bänkplats så formerade Liverpool fortsatt ett starkt manskap trots att de nu ikväll här på tisdag spelar Champions League borta mot Atletico Madrid. Och det här indikerar enligt mig i alla fall, precis som vi har varit inne på, att ligan kommer att ha hög prio även fortsatt. Åtminstone till dess att det är matematiskt klart och eventuellt även vidare då både poängrekord och en obesegrad säsong står på spel för Liverpool. Omgångens mest populära kapten i Mohamed Salah fick gå tomhänt från matchen men var den spelare som hade flest avslut i boxen med sina fyra skott. Samtliga bonuspoäng stannade i backlinjen. I ordningen Robertson, Gomez och Trent. Och schemat för Liverpool ser fortsatt riktigt, riktigt bra ut. Norwich då? Ja, det är inget lag jag kikar mot. Men det känns ändå som att de är på väg att rycka upp sig något. Och kanske inte kommer vara det här strykgänget som släpper in allt för mycket mål. Men vi får väl se. Det kommer dock krävas väldigt mycket för att undvika nedflyttning och jag kikar inte på att plocka in några Norwich-spelare i alla fall.
Nej, kan man inte göra mål när man kommer två mot målvakten, då luktar det championship.
Ja, verkligen. Det får man också ge Alisson. Det är en jättefin räddning han gör där. Men det ska de såklart göra bättre.
Yes. Jag fortsätter med en 0-0-match faktiskt i Wolves Leicester. Man kan väl säga så här, matchen som inte får sluta 0-0 för mitt privata lag gör ju såklart det. Det känns som att det är en sån säsong i år. Och inte nog med det så får vi även se Jimenez bränna ett par lägen som han normalt sätter dit. Det här till trots så ser jag ändå Jimenez som självskriven i laget. Framöver här då matcherna är fina och och man har allt att spela för i ligan. Visade sig dessutom att femteplatsen skulle ge Champions League-spel som det spekuleras lite i på grund av Citys avstängning från just Champions League. Så kan man bara addera mer bränsle till vad Wolves har att spela för här på våren. Jag ser också Traoré som högintressant trots att han börjar på bänken här. Hans inhopp var pickt och man såg inga tecken alls på den befarade axelskada som han ådrog sig mot United. Det är såklart en liten risk att ta in honom då han mycket väl kan dra upp den där skadan igen. En axel som hoppar ur led tenderar ju att kunna göra det lättare igen. Men jag tycker att det är en värd risk att ta. Sen ska vi inte glömma bort Wolves defensiv heller, där både Doherty och Boly lockar. Det är just de här två herrarna som är inblandade i Wolves snöpliga offside-mål som VAR berövar dem ifrån. Boly är målskytt och Doherty framnickare och hörnan som leder till den här offsiden kan man säga att det är en marginell offside där det blåses för. Leicester då? Ja, man gör inte mycket väsen av sig alls i den här matchen. Efter en tuff match mot City väntar dock ett fint spelschema. Och tror man som mig att de kan hitta tillbaka till formen här på våren så är det ett bra läge att kliva på eller att fortsätta behålla sina Leicester-spelare efter City-matchen. Men varningsflaggor finns ju absolut för formen och vi har sett framförallt det från Vardys sida. Kollar man på den här matchen uteslutande så har han endast en touch i boxen och inte något avslut. Madison han har sett lite bättre ut här på slutet samtidigt som defensiven har blivit lidande. Och återigen så saknas NDD helt från matchtruppen så han verkar ha lite problem med sin skada som han ådrog sig tidigare.
Gällande Vardy där Stefan, hur ser du på det? Det är ju verkligen så att hans form, nej den är ju inte speciellt bra. Men vad tycker du, hur prioriterar du här matcherna? Är det matcherna som gör att du tycker att nej men jag kör på Vardy? Eller känner du att nej, trots matcherna, den här formen, då nu får han stryka på foten?
Nej, jag behåller honom. Men det har ju varit fel beslut såklart. Nu får vi se om jag kommer tappa ännu mer på det eller om det kan bli någonting som kan gynna mig här framöver. Men som sagt, bra matcher i kombination med att jag inte är så sugen på så många andra forwards just nu gör att jag behåller Vardy.
Yes. Jag går vidare med Aston Villa Tottenham, en match som blev målrik till skillnad från Leicester Wolves då. Tottenham vinner till slut med 3-2 och jag skrev den här matchrapporten och hade skrivit en hel del om just Heung-min Son i Spurs. Men nu har vi fått besked här om tidigare idag faktiskt om hans brutna arm och den efterföljande operationen som kommer hålla honom borta i ett antal veckor som Spurs talar om. Men jag skulle säga att ett antal veckor är minst. Det kan mycket väl röra sig om månader. Vi får lite se hur det går där. Men det gör ju att jag tycker att vi ska fokusera på andra Spurs-spelare än Son. Även om han tar väldigt mycket poäng i den här matchen så är inte han aktuell. Frågan är bara vilka man då ska kolla på. Då jag ändå vill tro att Sons frånvaro påverkar offensiven betänkligt när även Kane nu är långtidsskadad. Min gissning är ändå att Lucas Moura kommer få den centrala rollen. Men jag tycker inte att han har tokimponerat där tidigare. Det finns även en möjlighet att antingen Dele Alli eller Bergwijn får agera någon form av falsk nia. Men jag tycker det är osäkert. Bergwijn tycker jag gör det bra även i den här matchen. Men att Son nu är borta gör mig rejält mycket mindre intresserad generellt. Hur resonerar du, Stefan, kring Spurs nu?
Jag hade planerat att ta in Son, men nu planerar jag istället att gå helt utan Spurs faktiskt.
Mm. Du är inne lite på samma spår. Vad tror du om just den här centrala forwardsrollen? Är det Moura vi kommer få se där?
Eftersom jag har inte kikat så mycket på det, men det mycket talar väl för han eller Bergwijn skulle jag tippa.
Ska jag väl säga det, billige Tananga som vissa har hoppat på hade i alla fall till denna match tappat sin plats, och det finns väl viss risk att det även kan fortsätta. Och Spurs har Champions League match här på onsdag mot Leipzig, alltså imorgon. Aston Villa då, släpper ju tre mål, och viktige Mings saknades på grund av sjukdom, och det är just i denna stund oklart om man riskerar att även missa Game Week 27. Mings har ju varit Villas överlägset bästa mittback den här säsongen och viktig för försvarsspelet. Men även med honom har det inte på något sätt varit ett ramstarkt försvar vi har sett. Om vi får indikationer på att Mings även missar Game Week 27 mot Southampton, så tycker jag att Ings i Southampton borde ha mycket goda chanser till en fin omgång. Och även om försvaret inte imponerar i Villa, så ser offensiven i alla fall bättre ut, där såklart vår favorit Grealish som vanligt är bra. Han dominerar fullständigt statistiken med 5 skapade chanser, varav 2 stora. Och assisten som han får kommer från en hörna. På grund av blank i Game Week 28 och lite tuffare spelschema fyller man inte på med vilda spelare just nu. Men om man redan har Grealish och ändå kan formera ett okej lag i 28, så ser jag det inte som ett måste att byta ut honom då han levererar ett bra värde för pengarna.
Yes, jag fortsätter med Arsenal Newcastle som blir hela 4-0 till slut. Och det blir som sagt islossning för Arsenal efter en lite darrig första halvlek. Och den klara matchens gigant här var PP, som för dagen stod för en riktigt fin allround-insats. Förutom att skapa 3 stora chanser och göra mål, så hade han även 10 bollvinster i defensiven, vilket var bäst på plan. Och det här tycker jag talar för någon, liksom att Arteta på något sätt har lyckats motivera honom här i uppehållet, och jag hoppas att vi kommer få se den här PP resten av säsongen. Vi såg även Aubameyang och Lacazette i poängen tillsammans med en ny nolla. I fantasy gör man nog bäst i att fortsätta avvakta Arsenal då man har blank game week i game week 28. Men efter det så har Arsenal rätt så bra matcher och kan vara ett riktigt differential lag här på vårkanten. Med den informationen vi har nu i alla fall. Newcastle. Ja, för väl så slog vi ju Newcastle som har fått så mycket skit i podden i år. Det som är lite intressant är ju att matcherna är riktigt bra för Newcastles del härifrån. Men det är som sagt oklart om det kommer generera några poäng i fantasy. De har billiga försvarare som man kan vända sig till. Eller så kan man betala lite mer för Matt Ritchie och få ett litet offensivt hot. Men där får man väl skicka upp en liten varningsflagga då han fick inleda på bänken mot Arsenal. Jag skulle tippa att det beror på taktiska skäl, att det var en svår borta match för Newcastle, och jag förväntar mig att han är i startelvan. Men som sagt, ett litet varningens finger där. Och sen så kan man ju kasta in som riktig joker Saint-Maximin på mitten, som är ett yrväder utan dess like. Men man vet inte om man ska stå för en fantastisk dribbling eller snubbla på bollen i sin sista aktion. Så att det är en väldig joker skulle jag säga.
Ja, bara snabbt bolla upp här. Du pratade om PP och det var ju en jättefin insats vi fick se från honom. Nu får vi se om han klarar av att bygga vidare på det här. Men med Son som försvinner så ligger ju PP i den prisklassen. Är det väldigt vågat att hoppa på där, eller tycker du att det finns ett case? Jag vet att det är en blank i Game Week 28, men spelschemat ser väldigt bra ut för Arsenal.
Ja, men absolut. Alltså, det är klart att det finns ett case. Som sagt, han kommer ju... Spelar han så här så kommer han vara en bra bonusspelare till att börja med. För att liksom, skapa chanser för medspelare och vinna tillbaka boll i defensiv. Det är ju grejer som bidrar till BPSen. Men sen är han ju den som tillsammans med Özil, tror jag, kommer vara spelarna som skapar flest chanser i Arsenal. Där Aubameyang och Lacazette mer kommer vara avslutarna tillsammans med Nketiah och Martinelli när de spelar. Så det är väl hans allround-kapacitet, men sen får vi se. Jag tycker att för min del i mitt privata lag, där har jag inte råd med de byterna just nu, för jag måste förbereda för Game Week 28, så att han får vänta till efter det sånt fall, i mitt lag i alla fall.
Yes, jag ska säga det också, precis när vi spelar in så pågår ju Liverpool Atletico Madrid, och jag ser här att Sadio Mané blev utbytt i halvtid, så man får väl hålla ögon och öron öppna här presskonferensen om det kan röra sig någonting utan att ha dragit upp någon skada eller så. Det är svårt att se att det är ett taktiskt byte när man ligger under med 1-0 borta mot Atletico. Men Klopp lär säkert berätta mer på presskonferens. Jag ska gå vidare och prata Chelsea-Manchester United. Något jag väldigt gärna gör eftersom att United vinner den här väldigt viktiga matchen med 2-0 borta på Stamford Bridge. Där United brukar ha väldigt svårt. Men vi börjar med Chelsea. Och jag tycker att de gör en helt okej match. Men de har inte domsluten med sig. Och de saknar även viss skärpa när lägena väl uppstår. Jag noterar att Kepa fortsätter bänkad till fördel för Caballero, och Abraham och Hudson-Odoi missar matchen med skador. Skadorna fortsätter även i matchen då Kanté tvingas utgå redan i minut 11 och Christensen går ut i halvtid efter en smäll mot huvudet. Gällande skadorna där så är det svårt att spekulera. Abrahams skada är ju sedan tidigare som han drog på sig matchen mot Arsenal. Hudson-Odoi drog på sig någon form av lättare hamstringskada, lät det på Lampard på träning. Och fick även ett kort uttalande om Kanté att de såklart ska göra någon ordentlig utvärdering på det. Men det lät som att Lampard var rätt pessimistisk kring Kanté och att han kan bli borta en lite längre tid eventuellt. Nu har ju Chelsea en Champions League-match mot Bayern München som ligger inplanerad mellan Game Week 27 och Game Week 28. Dock lär det knappast roteras i Game Week 27 då man möter Spurs, skulle jag tro, då det är så tajt där i kampen om Europaplatserna. Men jag konstaterar att Chelsea skulle verkligen behöva få tillbaka Tammy Abraham på topp. Det är nog den spelare som är absolut viktigast att få tillbaka. Och får de det, ja, då tycker jag att Abraham mycket väl kan vara en spelare som man kan börja kika mot i forwardsrollen. Eller en av de tre i alla fall. United, ja, här ser vi Brandon Williams åter i startelvan då United satsar på en tre- eller fembackslinje beroende på hur man ser det. Så Luke Shaw spelar i trebackslinjen och Brandon Williams får en mer framskjuten ytterroll. Vi fick även se Bailly tillbaka som inte har spelat seniorfotboll på väldigt lång tid då Victor Nilsson Lindelöf var sjuk och missade matchen. Jag blir bara glad av att se Bruno Fernandes spela i United-tröjan. Jag tycker han gör en återigen fin insats. Och det är så skönt att se en spelare som kan slå en hörna. Det är hans hörna till Maguire som leder till 2-0-målet. Men Bruno har riktigt fina fötter och kanonspelare på fasta situationer. Han har även en frispark som går i stolpen. Och jag tror att poängen kan komma från hans fötter här framöver. Både på att dra in frisparkar direkt, men även att det ökar värdet på en spelare som Maguire som är en så pass stark huvudspelare. United som är kvar i både FA Cup och Europa League har ett väldigt intensivt spelschema, precis som Arsenal, med 2-3 matcher i veckan just nu. Exempelvis så spelas ju Europa League både denna och efterföljande torsdag för Uniteds del mot Klubb Brygge. Sen så får vi se lite vad som händer. Det har ju kommit lite rapporter att McTominay är tillbaka i träning och kan man få tillbaka lite spelare nu? Pogba borde inte vara allt för långt borta. Jag har inte hört något om Rashford. Men kan komma tillbaka lite spelare så börjar United bli intressanta. Då spelschemat egentligen Ja, de har ju City kvar och så tror jag att det är Spurs City i två efterföljande omgångar. Men utöver dem så är spelschemat fint egentligen hela vägen ut till, till säsongens slut helt enkelt.
Yes, och jag kör sista matchen då med Southampton Burnley där Burnley överraskande vinner med 2-1. Och om man ska möta Burnley då, som kan vara väldigt jobbiga, då får man inte göra som Southampton gör den här matchen och släppa in mål direkt från en hörnspark efter 90 sekunder. Ings är som en syndabocken på det baklänges målet, men han revanscherar sig strax därefter när han klipper in ett fint långskott till 1-1. Men när Vydra, som verkligen inte är en utpräglad målskytt, ger Burnley ledningen så blir Southamptons, eller så skapar inte Southampton tillräckligt mycket för att komma tillbaka i matchen igen. Jag drar inga större växlar utav det här, utan det var helt enkelt en match där Southampton inte riktigt var på tårna. Och spelschemat ser ju jättefint ut och jag fortsätter hålla Ings högt upp bland forwardsen. Kanske den man plockar ut först i laget just nu. Sen finns det ju ett case för någon billig försvarare som kan vara vettig. I den här matchen så hade till exempel Stevens en nick i ribban som hade kunnat resultera bland annat. Men som sagt, försvarsspelet är inte lika... är inte jag lika trygg med hos 15 i alla fall, utan det är mer Ings som står ut i hos dem. Burnley då? Ja, de känns lite svåranalyserade i år då de har gjort en hel del oväntade resultat och ibland fallit igenom och så. Men spelschemat är helt okej. Men den som kanske lockat mest här under säsongen i Wood, han skadade sig tidigt i denna match och är osäker till spel inför Game Week 27. Jag avvaktar Burnley just nu, men jag ser heller ingen panik om man sitter med till exempel Pope i kassen eller någon annan utres backar att man måste byta ut dem, utan då kan man mycket väl hålla kvar ett tag till.
Gällande Southampton så pratar du lite kort om deras försvar, men en spelare som jag tycker imponerar vecka efter vecka och med det här fina spelschemat också gör mig lite intresserad, det är ju Bertrand på vänsterkanten som har en väldigt framskjuten roll och skapar en hel del lägen. Är det någon spelare du tycker kan fånga intresse?
Ja, jag har inte kikat så mycket på honom, men det är mycket väl så att han är offensiv. Jag vet inte vad han kostar.
Han är ju dyrare än de andra alternativen i form av Stevens eller även Kyle Walker-Peters som de lånade in på andra kanten. Men jag tycker ju att han gör skäl för de pengarna. Prisad 4,8 ser jag att den är just nu.
Ja, nej, det är inget jättepris, så det kan absolut vara ett alternativ om man har lite mer pengar över och går för honom.
Yes. Vi stänger den här matchgenomgången som då är lite kortare den här veckan på grund av att det bara är 6 matcher som har spelats sen vi spelade in senast och City spelar först på torsdag. Vi kommer inte kika in i poddligan eftersom att gameweeken inte är färdigspelad, utan det väntar vi med till nästa veckas avsnitt och kollar då efter gameweek 27. Poddlaget däremot snabbt står på 44 poäng just nu med Kevin De Bruyne kvar i spel. Det är väl ingen kanon gameweek på något sätt, men det är ganska många som inte har haft det. Vi får väl hoppas att inte City gör allt för mycket poäng sett till att det är en del lag som sitter med bindel på exempelvis Aguero eller De Bruyne. Men den här poängskörden ställer inte till det allt för mycket. Det är inte supermånga lag som plockar höga scorer den här veckan. Vi satt med binden på Salah. Det fick vi ingen utdelning på, men det var även många andra som satt där. Vi hade ju uppdubbling på Trent och Robertson å andra sidan. I laget så har vi väl lite små problem. Samtidigt har vi två fria transfers som vi gärna håller kvar, då vi vet att vi kommer få sena besked kring potentiella dubbla och blanka gameweeks. Och det blir väl ett byte den här veckan, förmodligen i backlinjen. Vi har inga pengar på banken, så att det gör att Lundström nog får bli kvar någon vecka till. Och kanske Oresa får stryka på foten. Till fördel för ja, exempelvis Bolivia. Vi har inte snackat ihop det här helt. Men det är väl vad det lutar åt. Vad säger du, Stefan?
Jo, men det är väl så. Utvecklingen i poddlaget känns lite trist just nu. Vi står och stampar här på den här placeringen, har gjort några veckor. Vi hoppas ju att vi ska kunna ta ett kliv mot det bättre. Men som sagt, vi kikar ju en hel del på de här blanka och dubbla gameweeksen som kommer och hoppas kunna ha en bra strategi för dem så att, som gör att vi avancerar mer när det väl är dags.
Mm. Kan vi konstatera det? Vi sitter ju med Vardy även i poddlaget och vi avvaktar där. Hoppas att han ska straffa dem som har bytt ut honom, även fast vi inte riktigt har sett tendenser till det här på senare tid.
Nej, men som sagt, jag tror ändå att de ska ju säkra sitt Champions League-spel och med bra matcher och endast liksom ligan att fokusera på, så tror jag att de har bra chanser till att göra det.
Ja, det är extra intressant nu med de lag som enbart har ligan att fokusera på och inte massa Europaspel. Så vi hoppas att det ska vara avgörande här då vi även sitter kvar med Madison på mitten. Men vi går in i rekommendationerna och kollar på förra veckans reka då på försvarssidan så satt jag med Stevens i Southampton. Tillsammans med dubbel Liverpool i Trent Robertson som jag suttit med ett tag. Och du Stefan, du sitter med Trent, Dunk och även du Stevens från Southampton. Är det några förändringar du vill gå in och göra den här veckan?
Ja, jag plockar ut Dunk nu. Det har inte blivit utdelning. Det hade kunnat bli lite mer offensiv utdelning, men nu börjar spelschemat se sämre ut så att han får ryka. Och in kommer Doherty från Wolves. Och det jag framförallt gillar med Doherty är ju hans offensiva potential tillsammans med Wolves spelschema. Så han gamblar jag med.
Jag tycker det är en jättebra shout och jag kollade själv mot Doherty. Jag behåller Trent Robertson och men plockar bort Stevens från Southampton. Och det gör jag för att jag vill få in en Wolves-spelare. Doherty kollar jag mot, men då jag tänkte så här, jag sitter med både Trent och Robertson som reka, som är premiumalternativ, så väljer jag ändå att lyfta Boly som jag tycker är väldigt prisvärd för sina 4,7 som han ligger för. Men Doherty tycker jag är jättebra alternativ. Men till exempel om man då gör som jag pratar om här och dubblar upp på Liverpool-försvaret, ja, då kan det kännas lite overkill att även gå på Doherty för att man ska få ihop budgeten på övriga positioner också. Så jag väljer att köra Boly, Trent och Robertson.
Yes.
Mittfältet så hade du förra veckan Son, Mané och Salah. Mitt mittfält var De Bruyne, Traoré och Salah. Jag hade tänkt så här, men nu ska jag nog skeppa De Bruyne och så ska Son in. Med tanke på Citys tajta spelschema, blanka gameweeks och risk för rotation och sådana saker. Men Son kommer jag knappast rekommendera att ta in. Då finns egentligen två alternativ och det är att göra som du har gjort här och dubbelreka Liverpool mittfältarna i Mané och Salah. Men då har jag två försvarare där. Så antingen då kan man ju ta bort Robertson och ersätta med Doherty där i försvaret. Det har ju jag inte gjort nu. Det gör att jag ändå har kvar Kevin De Bruyne som det är just nu i reken på mittfälten. Och det kan ju också vara en sån grej att sitter man med Kevin De Bruyne just nu, ja, men då kanske man ska avvakta lite och se vad som kommer hända med de här gameweeksen med dubbla, när de blir och liknande. Så att jag väljer att inte göra någon ändring. Traoré och Salah är givet kvar och Kevin De Bruyne får sitta kvar på något sätt i alla fall i mitt mittfält.
Ja, jag har lite problem här för att när jag hade skrivit ner det så hade jag både Son och Mané kvar. Men Salah är ju kvar och Son ryker för Traoré. Men sen Mané, jag vet inte nu när han blev utbytt här i halvtid vad det beror på. Så att jag får ju absolut ha en varningens flagg där. Och det verkar ju lite som att hans skada är värre än vad vi har befarat. Då han endast fick ett inhopp i ligan och nu utbytt i halvtid. Så att, ja, jag avvaktar väl den, har väl kvar honom. Men annars får man väl kika mot en PP eller en Madison kanske.
Mm, och vem sa du att du ersatte Son med?
Traoré i Wolverhampton.
Yes. På forwardsidan var vi rörande överens förra veckan med Ings, Jimenez och Vardy. Även om vi då kanske framförallt du flaggade för Vardy att det är en vattendelare där. Och du nämnde framförallt Aubameyang tror jag. Jag har inte gjort några ändringar. Hur har du gjort där?
Nej, jag behåller. Aubameyang var ett shout inför Newcastle-matchen mest. Det är svårare att ta in någon från Arsenal nu eller generellt någon som inte spelar i Game Week 28. Bara få en match utav honom och sen en blank. Det känns inte jättebra. Så att han får ryka även om han gjorde mål mot Newcastle och visa upp att han ofta tar bonus när han gör mål. Så jag behåller Vardy, Jimenez och Ings.
Mm. Ja, men jag tycker det, de solklara rekarna på anfallet står ändå i Ings och Jimenez som både visar form och har fina matcher och heller inga blanks här. Så de håller jag starkt. Den tredje posten, ja, men då är det antingen att man får gå på någon spelare som har en blank eller som kanske inte har jättebra form men bra spelschema eller tvärtom då att till exempel Calvert-Lewin som visar en fin form men där spelschemat inte ser riktigt lika bra ut. Differential-sidan då, ägarandel under 10%. Förra veckan så hade både du och jag ganska tungt in i Sheffield United. Får se om du har ändrat där. Det har i alla fall jag. Jag hade rekar på både O'Connell och Fleck från Sheffield United. Och sen även då Stevens i Southampton. Och du hade Fleck precis som mig. Men valde Egan i backlinjen och Trossard i Brighton.
Yes, och jag har faktiskt plockat bort alla mina differentials här.
Yeah.
Så att Sheffield rycker på grund av Game Week 28 och Trossard rycker på grund av att spelschemat blir sämre för dem. Och de tre som kommer in är Boly från Wolverhampton som vi har pratat en del om. Sen är det två mittfältare i form av Harvey Barnes i Leicester och Saint-Maximin från Newcastle.
En Newcastle-spelare letar sig in alltså.
Ja, nej, men jag tycker att han är, alltså, när han är på sin, när han gör en bra match då är han riktigt bra. Sen som sagt, han är ju väldigt ojämn i sin prestation. Så mot Arsenal till exempel så hade han en klockrent skott i stolpen från utanför straffområdet. Så att han är inte på något sätt ofarlig och Bellerin hade stora problem mot honom i omställningsfaserna. Han är väldigt kvick så att det kan nog bli någon poäng från hans sida.
Ja, jag köper det fullständigt. Jag själv lutade länge åt att reka upp Richie här med sin ägarandel på 0,2%. Men jag tycker att det är för osäkert här till. Han kostar ändå en del och då om det är så att han börjar på bänken mot Arsenal, kommer han göra det fortsatt? Det vill jag inte riska alls. Så att jag backar där från det. Men precis som du så plockar jag bort mina Sheffield-spelare i O'Connell och Fleck. Stevens behåller jag från Southampton. Men jag plockar in Doherty här Ägs ju bara av 4,2%. Vet att han kostar en del i försvaret, men vi vet vad han kan leverera och spelschemat är kanon. Men det är bara att vi har kastat om våra rekar på försvarare och differential genom de Wolves-spelarna. Jag tycker att man dubblar inte upp i Wolves försvar, utan man går på en av dem. Sen så den sista platsen har jag gjort en rejäl chansning. Kanske säger lite emot den här att plocka bort Sheffield United-spelare och ta in en annan spelare som var blank i 28. Men jag tänker att ska man vara tidig på tåget så kanske det är läge att chansa med PP. Ägs jag väldigt få spelare och skulle kunna ge en bra swing där. Arsenal har ju riktigt bra spelschema.
Ja, men jag backar den. Sen har det varit en match som han har varit bra. Det var mot Newcastle. Men som sagt, det spelar egentligen inte stor roll att det var mot just Newcastle. Det var mest inställningsmässigt som har varit en tydlig förbättring mot tidigare. Och det kommer ju synas mot alla lag.
Kaptensdiskussionen då inför Game Week 27, om vi går vidare dit. Det är ju en del matcher som jag tycker lockar en hel del, men det naturliga är väl att ändå gå till Liverpool som ska hem till Anfield och möta ett ganska svagt West Ham.
Ja, Salah står ju riktigt högt upp på listan. Mané skulle jag ju vara mycket mer tveksam till. Sen är jag inte helt övertygad över Liverpools försvarsspel. Jag tycker att de har haft flyt nu som i senaste matchen där Norwich båda har ett avslut i stolpen som inte Alisson har riktigt koll på, och sen när de liksom kommer i frilägen utan att göra mål. Så att jag tycker det har blivit väldigt bra utdelning bakåt för Liverpool, fast kanske inte sett så vattentätt ut.
Nej, jag är relativt säker på att Salah kommer vara den absolut mest kaptenade spelaren den här gameweeken, och det som kommer vara jobbigt är att betta emot honom den här gameweeken. Men det skulle kunna ge utdelning. City har ju en bortamatch mot Leicester. Dit kan man vända sig, samtidigt vet vi med rotationshot och sådana saker att ja, jag vet inte, Stefan, är du beredd att chansa på en City-spelare just i det här fallet?
Inte som ligan ser ut, och sen att veta att de har Champions League några dagar senare gör mig väldigt osäker på City.
Ja, för mig är egentligen det bästa alternativet till att gå på Salah, det är faktiskt att vända sig till Danny Ings. Southampton tar ju emot Aston Villa här, och får vi besked att Mings även missar den här matchen, då tycker jag att det lockar. Jag är nog en lite för feg manager för att verkligen gå löpa hela linan ut och sätta binden på Ings före Salah. Men ja, det skulle kunna ge utdelningen då, tycker jag.
Ja, nej, jag håller med. Missar Mings så är Ings intressant.
Ja, det är en rolig sån ordlek där. Men Villas försvar är ju bedrövligt. Och det målet som Ings gör här senast mot Burnley, det är ett riktigt klassmål. Det är ett långskott som du säger i matchgenomgången, men det är extremt kontrollerat också efter backen. Nej, helt otagbart. Vi vet vad Ings kan, och Villas försvar, det kliar lite i fingrarna, men det kommer väl sluta med att man sätter binden på Salah i alla fall, och så får Ings sitta där med en vise. Så ja, annars visst, man kan kika vidare, till exempel så ta Wolves emot Norwich hemma på Molineux, men jag är inte säker på att Norwich är det här stryklaget som släpper 3-4 kassar just nu, och Wolves är inne i det här tajta Europaspelet också, så ja.
Nej, jag litar inte på Wolves i de här lättare matcherna. Som sagt, jag tycker inte de har bevisat sig i de matcherna. De är ju bra matcher mot topplagen, men sen när man tror väldigt mycket på dem, då har det ofta blivit besvikelse tidigare.
Jag kikar runt, United tar emot Watford hemma, men det är också inklämt mellan Europa-matcherna och vi vet att United har haft lite tufft mot lite sämre motstånd eller sämre på pappret i alla fall. För mig är ju Salah är ju väldigt tydlig nummer ett, men ska man sticka ut då är det för mig Ings och det finns egentligen ingen annan. Är det något annat du vill lyfta här?
Jag kan bara notera att Liverpool spelar ju ikväll tisdag och de spelar mot West Ham först på måndag. Så att det är ju gott om vila mellan de matcherna. Så jag har ju noll rotationsrisk på Salah också. Så mycket talar för honom.
Yes. Vi ska säga det att deadline för Game Week 27 är lördag 12.30 då Chelsea och Spurs sparkar igång Game Week 27 vid 13.30-tiden. Och det kommer ju vara en viktig match där för hela Europa-jakten. Och den här Europa-jakten, vi ska gå till lyssnarfrågorna nu. Vi har fått in en hel del som rör sitt. Det kom ju besked här från UEFA att de stänger av Manchester City från kommande 2 års Champions League-spel. Eller egentligen Europaspel ska jag säga. Och därför kommer frågor på det och även en hel del frågor om Son och så lite annat också. Men vi börjar väl med City och... Innan vi hoppar in i det kan vi bara ge lite uppdatering hur i alla fall jag fattar det. Så får du skjuta in om du har uppfattat det på något annat sätt, Stefan. Men de har ju fått den här avstängningen plus att ett stort bötesbelopp. Men City har ju gjort väldigt tydligt att det här är någonting de kommer överklaga. Och då överklagar man det till CAS. Det troligaste som jag tror, så som det är nu, skulle den här avstängningen... står fast och de accepterar den, ja men då är femteplatsen en Champions League-plats den här säsongen. Men det kommer det inte göra, utan det kommer bli en överklagan och den här överklagan tror jag kommer dra ut på tiden. Så att jag skulle i alla fall sätta mina pengar just idag på att City kommer spela Champions League nästa säsong. Det är vad jag tror, för att under överklagan i tiden, så som jag har förstått det, så kommer inte den här avstängningen att gälla. Har du uppfattat det på något annat sätt?
Nej, jag har bara läst alltså det som det har spekulerats i direkt. Att många bara, ja, men nu gäller femteplatsen. Och liksom Mourinho var ju ute på sin presskonferens och pratade om att alla lag bakom blir mer hungriga och grejer. Så att det ligger väl någonting i att femteplatsen eventuellt kan ge Champions League-spel. Men jag är lite inne på ditt spår också, Alex. Att jag tror inte sista ordet är sagt här.
Nej, det är det definitivt inte och vi får se. Det är möjligt att CAS överraskar oss med ett snabbare besked, men mina förväntningar är att de kommer ta god tid på sig och jag tror även att City kommer koppla in alla möjliga advokater för att dra det här i långbänk. Så absolut, jag tycker att intresset för lagen, alltså intresset kring femteplatsen blir såklart större, men man ska ha rimliga förväntningar där. Men om vi hoppar in i frågorna då så kan vi börja med Joakim Karl som skriver att han sitter endast på De Bruyne som City-spelare och undrar vad ska man göra med honom och resten av City-spelarna för den delen. Jag antar att han tänker på det här problematiken med blanka och dubbla gameweeks.
Nu säger han, jag uppfattar inte riktigt.
Ja, han sitter endast på Kevin De Bruyne som City-spelare och undrar vad man ska göra med honom och även och resten av City-spelarna för den delen om man har flera.
Ja, nej men som sagt, det är väl lite problematiskt där. De har ju en blank i 28 och troligtvis i 31. Vi har inte det bekräftat än, men det beror på hur det går för dem i FA-cupen. Så av den anledningen så ser jag inte liksom något måste ha City-spelare. Men du var inne på, så till mig Alex, att det finns en viss potential att de kan få en dubbel omgång i omgång 29. Och då känns det lite surt att byta ut De Bruyne, precis. Så att jag börjar väl mer och mer utåt att man kanske ska ha honom kvar så länge som möjligt här.
Tobias Tims nästa fråga går in på den här double game weeken. Han skriver så här: finns det chans för double game week för Manchester City i 29? Och då har han läst en tweet från den här största FPL-guren Ben Krellin att det är 75% chans att de skulle få det. Hur ska man resonera då i och med att de har blanke 28 och 31 skriver han, det vet vi inte men förmodligen. Och när kan man få beslut om det? Han satt på Kevin De Bruyne och funderade på att byta till Son, men den tanken tror jag han har ändrat i alla fall. Men jag såg också det här. Det finns chans både att City har en double game week mot Arsenal. Om det är så att Arsenal åker ut i Europa League mot Olympiakos. Annars så är det högst troliga att det är Chelsea som väntar i game week 29. Då är det en double game week i 29 som skulle innebära dubbla bortamatcher mot United och Chelsea. Och även om Chelsea United kanske inte har tok imponerat så är det ju kanske inte dröm double game week heller. Men det finns ganska stora chanser för att det blir en double game week här. Och jag tycker det är svårt. Jag tror att det är väldigt få spelare vi kan förvänta oss 180 minuter ifrån. Samtidigt kan man få mer än 90 minuter så borde det finnas fina chanser till poäng. Det är väl egentligen en chansning man skulle kunna göra att plocka in Ederson. Men sen är frågan, Citys försvar, håller de nollan mot Chelsea och United? Jag vet inte. Hur resonerar du? Du pratade tidigare om att du ville fylla på med tre City-spelare om det är en dubbelvecka exempelvis.
Ja, nej, jag ser ju City som det absolut farligaste laget att sitta utan i dubbelveckor. Sen förväntar inte jag mig heller att man får liksom 90 minuter gånger två av någon spelare, utan det kommer nog vara en del rotation. Men det som kanske kan tala för deras fördel är ju att det är liksom högprofilerade matcher och att rotationshotet kanske är lite mindre då de inte vill spela med vilka som helst mot United och Chelsea. Så att därav kan man nog förvänta sig liksom att De Bruyne och Aguero spelar. Och sen på yttrarna ser det lite tunt ut nu när Sterling är skadad, så att Mars har nog goda chanser att få en hel del minuter där också. Försvarsspelet är inte riktigt lika sugen på, fast jag förstår ju tanken med Ederson som borde vara mest given.
Ja, så att det är egentligen Aguero, Mares, Kevin De Bruyne som du blickar mot, eller någon annan?
Ja, eventuellt Ederson. Det kan vara svårt att få in de tre som du nämnde där budgetmässigt.
Absolut. André Vida i Mekelund skriver in och undrar hur vi tror City reagerar nu. Jag antar att det är på den här Champions League-avstängningen. Full satsning på Champions League eller? Vilka tre anfallare ska man ha nu fem omgångar fram? Vilka anfallare man ska ha kan vi väl hänvisa till våra rekar egentligen. Men Citys reaktion, jag tror att det är full satsning på Champions League oavsett egentligen. På grund av att ligan är körd.
Ja, nej absolut. Och det kommer ju... Jag tror inte han kommer bara spela juniorspelare i ligan, men det kommer nog liksom att fortsätta vara den här rotationen som vi har vant oss vid med Pep. City är jättesvårt att sia om, och Pep kommer ju aldrig ge oss några ledtrådar heller. Det blir en avgörande faktor hur man gör. Det är många faktorer att ta i beräkning. Men som sagt, har de ingen double game week här i 29-30, då tycker jag att man kan gå helt utan ett tag nu. Men har de en double game week, då tycker jag att det är betydligt svårare beslut.
Don Sundell är också inne på det här som André är inne på, att nu är ligavinsten körd på grund av avstängningen. Champions League kan de väl lika gärna komma på plats 17. Det tror jag inte man ska förvänta sig. Men det här kan vi föra oss över till Son-diskussionen, där vi har fått in mycket frågor. För Don Sundell har även frågat där. Han undrar vem som tar Sons plats nu när han är skadad. Och även vem som är förväntad straffskytt i Spurs.
Ja, den, jag skulle väl kanske tippa på Ali eller Mora. Jag vet inte, mer än någon annan här. Så att vi har inte sett, vi visste inte att Son var straffskytt innan han slog igen, och nu vet vi inte alls vem som är straffskytt.
Nej, jag håller Ali som mest trolig i alla fall.
Mm. Och sen gällande vem som ska in istället för Son. Aj, där är det lite svårt. Som sagt, Pepe ditch out som differential kan gå in i den ekvationen. Men då med en brasklapp att han har en blank i omgång 28. Annars så är jag inte sugen på någon direkt så. Eventuellt Madison då, men jag gillar inte hans match mot City, även om det såklart kan man inte kan veta på förhand hur det ska gå. Men efter det så har Leicester i alla fall 4 matcher som ser riktigt fina ut.
Mm. Och vem tar Sons plats i Spurs, den centrala rollen? Det har jag ju varit inne på tidigare. Det blir förmodligen Mora med Alli och Bergwijn som eventuella kandidater. Det beror lite på hur Mourinho tänker där. Thomas Kjellqvist var lite snabb på avtryckningsknappen och undrar hur fan man gör när man bytte in Son igår och släppte Kevin De Bruyne för -4.
Ja, det känns ju surt.
Ja, men det är väl bara att agera ändå. Bita det sura äpplet.
Ja, har man gjort ett sånt beslut så nu, han kan inte sitta kvar med Son i 2 månader liksom, så han måste ju ut.
Ja.
Tyvärr så är det ju så.
Jag känner för dig Thomas, men jag säger som jag alltid brukar, jag håller inte på att jaga de här prisökningarna utan avvakta närmare deadline i de här fallen. Speciellt när det är Europaspel och den här utdragna gameweeken där det är matcher som kommer sent och så. Yes, vi har väl pratat om det mesta här. Johan Råmått undrar också vem man ska ersätta Son med. Han har fyllt Liverpool-kvoten och 9,9 att handla för. Det är väl som sagt PP, annars får man gå billigare.
Mm.
Yes.
Jag kan ju gå för Traoré också i Wolves, tycker jag. Ja. Fint schema. Och de ska möta Tottenham i Game Week 28, men liksom Wolves brukar alltid vara bra i toppmatcherna. Och Tottenham utan Kane och Son, där tycker jag, där ser jag skrällchans i alla fall från Wolverhamptons sida.
Mm. Nej, jag tycker vi har avhandlat Son och City nu, så vi går vidare med lite andra frågor och hoppar vidare med lite chips då. Och Robert Jonsson skriver att han har kvar wildcard, bench boost och free hit. Det är samma som poddlaget har, och undrar när han ska använda de här för maximal utdelning. Och det är väl ganska svårt att svara på eftersom vi inte riktigt vet hur gameweeksen ser ut, eller?
Exakt. Det som vi vet bättre är ju att runt gameweek 29 så kommer vi få reda på hur gameweek 31 ser ut. Och det som är absolut viktigast är om Liverpool har gått vidare i FA-cupen eller inte. De möter Chelsea på bortaplan. Och blir de utslagna, ja, men då kan man navigera både 28 och 31 med byten, skulle jag säga. Då det finns tillräckligt många bra spelare att byta in där. Så att då skulle jag spara mitt free hit i båda de blanka gameweeksen och sikta på att använda det i en double gameweek istället. Men går Liverpool vidare i FA-cupen och inte spelar i gameweek 31, ja, men då kan free hit vara ett riktigt bra chip att använda den veckan.
Mm. Absolut. Sen så har det väl varit tal om tidigare i alla fall att Gameweek 34 mycket väl kan bli en sån här väldigt speciell Gameweek med både blanka och dubbla matcher för vissa lag. Så det är ju en sån där som jag har blickat en längre tid på, och just använda free hit om det skulle bli så. Yes. Vi ska även säga det att just med de här oklarheterna kring hur dubbla gameweeks kommer bli och blanka gameweeks och sånt, så vi rekommenderar starkt att om man kan verkligen till och sitta på 2 fria transfers, för det kommer underlätta väldigt mycket. Andreas Melin är inne på Europaspelet. Nu när Champions League och Europa League drar igång ökar ju risken för rotation. Ni har pratat en del om lagen som spelar Champions League, men hur gör jag med de som spelar Europa League? Och då är det ju Arsenal, United och Wolves vi pratar om. Men han är inne på Wolverhampton. Han sitter med Jimenez och Traoré. Hur gör jag om de spelar 90 nu på torsdag? Har varit sugen på att ta in en tredje spelare från Wolves men avstått med tanke på Europa League.
Ja, nej, det är såklart att det är lika stor risk att de vilas som något Champions League-lag skulle jag säga. Då det ligger en Champions League-plats i potten i Europa League så är motivationen mycket högre för de här lagen att ta sig långt i den turneringen. Sen är det bara tränarens prioriteringar som kan avgöra vad man satsar mest på. Men jag vet inte, i alla fall i fjol så de lagen som var med i Europa League, de satsade ganska mycket på den turneringen. Tänk på Arsenal och Chelsea och så. Så att, det är väl stalltipset att de kommer satsa på Europa League. Eventuellt så kan det vara så att de tycker att chansen till en Champions League-plats i ligan är större. Men jag har svårt att se det.
Ja, men de är ändå med där i racet egentligen. Både United, Wolves och... ja. Arsenal till viss del, kanske framförallt om femte platsen, som vi dock inte är helt säkra på är en Champions League-plats. Men jag tror nog ändå att om vi pratar Wolves enbart här så tror jag att de ändå kommer spela bra lag i ligan. Det som man kan vara lite mer orolig för det är väl att det kan vara trötta spelare och lite trötta huvuden och att man kan se vissa... jag vet inte om plattmatcher med lite sämre insatser på grund av tight matchande. Det tycker jag ändå man kan prata om. Men i poddlaget sitter vi med Traoré och Jiménez och vi är ju inte alls speciellt oroliga för att ta in exempelvis Bolini som vi kollar mot. Så jag tycker inte att det är någonting man behöver avråda ifrån. Har du någon annan åsikt där?
Nej, men liksom det blir lite så att vilka spelare man måste ta lite chanser för att det är trots allt 7 lag som är involverade och man kan inte bara gå utan spelare från de 7 lagen. Sen om man, visst i ett fall som Ings till exempel där eller Leicester, ja men där ska man nog ladda upp lite för att liksom fina matcher och bara ligan att tänka på. Det känns som bra investeringar här.
Nej, absolut. Mattias Kryger, han undrar vad vi tycker. Vad skulle ni påstå lönar sig bäst i det långa loppet? Premiumspelare i backlinjen, mittfältet eller anfallare?
Ja, det är nog lite från säsong till säsong skulle jag säga. Men... man får nog inte, eller som det har sett ut de senaste säsongerna får man i alla fall se till att ha lite cash i backlinjen. Då det har varit bra leverans från framförallt Liverpool-backarna.
Absolut. Sen brukar det vara mittfältarna som tar mest poäng. Men man ska inte bara kolla på vem som tar maxpoäng utan man måste kolla till alternativen. I vissa fall kan det vara så att det som just nu tycker jag att på anfallssidan så är det inte jättemånga anfallare som jag vill sitta med. Ja, men det är Ings och Jiménez som jag tycker är solklara just i detta nu. De är ju ingen av de premiumalternativ. Men här efter Game Week 28 när Arsenal har haft sin blank och om Arsenal fortsätter visa fina tendenser, ja, men då skulle det kunna vara värt att gå in på en premiumspelare som Aubameyang om han fortsätter leverera som han gör till exempel. Så att det inte bara vem som tar absolut mest poäng, för det kan ju vara så att det är mittfältare som tar högre poäng, men det finns även billiga mittfältare som tar nästan lika mycket poäng. Ja, men då, det gäller ju att se på en balans i laget och få göra det. Jag vet att många kollar på att ha olika prispunkter på mittfältet och i försvaret. Att man har någon premium och att man inte går med 3 superbilliga anfallare exempelvis. För att det då blir väldigt svårt att hoppa på en premiumanfallare om man skulle vilja göra det lite längre fram. Så att, det finns lite olika strategier. Sen vet jag att det är vissa som gillar att köra med... 4 eller till och med 5 i backlinjen vecka efter vecka och har lagt väldigt mycket krut där och både pengar och så. Och då gäller det att få ihop hela laget. Det är lite vilken typ av manager man är skulle jag säga. Marcus Lindholm, han undrar, vad gör man med Vardy?
Ja, jag behåller. Nu är det en dålig match kvar innan det vänder. Så att, jag tycker det är lite för sent att liksom få kalla fötter här. Har man behållit honom så här länge så ger jag honom de här finare matcherna också innan jag eventuellt byter ut honom.
Jag är inne på samma sak, och det du pratade om tidigare i avsnittet är ju också just avsaknaden av klockrena alternativ. Alltså ersättare till Vardy gör ju också att det är enklare att bara sitta lugn i båten. Tobias Larsson, han undrar om det är ett bra läge att fimpa Lundström och Maddison till förmån för Doherty och Barnes.
Ja, alltså Lundström ser jag ingen vidare potential i, då han verkar vara bänkspelare. Sen kan han ju såklart komma in och göra mål som han gjorde i den här gameweeken, men man får ändå säga att det ska man nog inte förvänta sig varje vecka. Så att Lundström kan man byta ut, absolut. Men jag vet inte om man ska släppa Maddison. Barnes har förvisso gjort det bra. Men jag håller ändå Maddison högre. Så att jag vet inte om man har råd, kan man byta in Boly istället för Lundström som ett annat alternativ. Annars dubbelbytet är inget fel i sig. Men som sagt, jag hade inte velat släppa Maddison.
Nej, och absolut. Det jag tycker är jobbigast här, det är att offra båda sina fria transfers. Jag skulle ju gärna ha två fria. Och det är heller ingen självklarhet att det här blir jättemycket bättre. Självklart, jag håller Doherty betydligt högre än vad jag håller Lundström. Men precis som du är inne på, om man har lite pengar på banken, kanske man bara kan göra ett enkelt byte och göra Lundström till Boly. Tycker jag är fullgott, och sen så sitta kvar med Maddison och då kanske ha två fria transfers framåt. Så skulle nog jag göra om den möjligheten finns.
Jag skulle nog även säga att Doherty är ett större rotationshot än Boye är.
Absolut. Har vi några frågor från Twitter?
Ja, vi hade fått in någon, inte speciellt många, jag ska säga.
Det rör sig om sån kanske, som vi har avhandlat.
Ja, eventuellt. Simon Kennerberg, han undrar om man ska kaptena Ings.
Alltså jag gillar ju det. Och om man är lite modigare än vad jag är så tycker jag att man ska göra det. Och få lite sticka ut, för att Salah kommer vara jättehögt kaptenad. Och där måste man ju egentligen bara gå till sig själv och fråga om man är beredd att betta emot Salah. För att jag ser inte alls som omöjligt att Salah kommer ta två siffror med poäng. I Liverpool finns det ju andra spelare som kan leverera också. Och skulle det vara en sån omgång och Ings levererar riktigt fint så kan man ju sticka iväg. Det är det här att betta emot den så tungt kaptenad spelare. Det är hur riskbenägen man är, skulle jag säga. Och jag skulle även lägga till det att man inväntar presskonferens för att höra om Mings. Om Mings är borta stärks caset ytterligare för Ings. Det är inte så att med Mings i laget så är Ings helt ointressant, för att Villas försvar har sett lite stökigt ut i alla fall. Men det är ju riktigt, riktigt låg nivå utan honom. Så jag gillar det. Vad säger du?
Jag får se lite närmare på. Jag såg att Salah även blev utbytt mot Atletico Madrid här. Så vi får se om det var bara taktiskt eller också var någon skadekänning där.
Framförallt så blev Henderson utbytt på grund av en skada. Så han har gjort det väldigt bra i Liverpool. Så det skulle kunna vara lite skadeproblem på Liverpools horisont. Och ja, det är båda för Ings inför för kommande helg.
Yes. Michel Canat, han undrar potentiella ersättare för Son. Helst inte från City eller Liverpool. Gärna samma prisklass.
Ja, det är ju det där. Samma prisklass är ju svårt. Vi har inte supermånga i den prisklassen, och vi har varit inne på PP. Däremot har du den blanka i 28, så jag vet inte om tajmingen är den absolut bästa just nu. Dessutom så, som du var inne på, det är en match nu från PP. Jag tycker ändå att det kan vara värt en chansning, men med det sagt så om man bara har lite is i magen, inväntar Game Week 27 så har du en blank 28. Sedan så fin ut i 27 så kan man ta in den till 29 för att spelschemat fortsätter ju därefter. Och då är det även en dubbel vecka för Arsenal här framöver. Så skulle kunna vara något om man nu ska ha i exakt den prisklassen. Annars hittar jag egentligen ingen i alltså, samma prisklass som jag tycker är värd att lyfta. Och det har vi varit inne på tidigare. Utan då får man gå neråt i prisklassen ganska rejält.
Michel säger att han är lite inne på Bruno Fernandes här. Då han verkar vara navet i anfallsspelet i United.
Mm, gjort två jättefina matcher här sedan han kom. Och jag tror han fick matchens spelare i båda de matcherna. Så absolut, det är ju också en prisklass ner, han är prisad 8,0. Sen så är det hur mycket man tror på United. Spelschemat som sagt, jag tycker det är rätt bra. Det är väl framförallt efter Game Week 30 och sen hela vägen in så ser det ju drömbra ut. Men det är Everton borta i 28, det City hemma 29, Tottenham borta i 30. Absolut inte omöjligt att leverera där, speciellt inte sett till hur United har presterat i de här på pappret lite tuffare matcherna. Jag ska absolut inte skjuta ner Bruno Fernandes. Jag tycker han har gjort det bra. Och om United börjar få tillbaka lite spelare från skada också så blir det såklart än mer intressant.
Yes, vi hade bara fått in de frågorna från Twitter, så det var allt.
Ja, men då tycker jag vi slår ihop butiken där och tackar för visat intresse. Och så önskar vi ett stort lycka till här inför Game Week 27 och på återhörande.
Ja, ha det bra. Hej då.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.